Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Forra søndagen pratade vi om att det är bra att börja läsa Nya testamentet om man liksom ska börja läsa Bibeln för första gången, för då kommer man så snabbt som möjligt fram till evangeliet om Jesus som vi framförallt behöver för vår tro. Och det är ganska svårt att förstå Gamla testamentet om man är en nybörjare i Bibeln. Det är mycket enklare att börja med Nya testamentet. Men det är ändå bra och nyttigt att läsa Gamla testamentet. När vi väl har förstått vad sambandet mellan gamla och nya testamentet är, nämligen att det finns profetior i gamla testamentet som Jesus har uppfyllt i nya testamentet. Och vi kan lära oss mycket från berättelserna. Vi kan lära oss att undvika de misstagen som människorna gjorde och att följa de goda exemplen som finns också. Genom till exempel Abraham som trodde Guds löften. Trots att han inte fick se de flesta av dem bli uppfyllda i hans liv. Den text som jag har valt som predikotext idag, det är också från Gamla testamentet. Och det är dagens gammaltestamentliga text. Det är från första Moseboken, kapitel 9, från vers 8. Vidare sa Gud till Noa och hans söner: se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er, och med alla levande varelser som är hos er, fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa: detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid slutar med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn, då ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, på den här tiden av året, då brukar det vara en vårflod i den älv som vi bor bredvid. Och jag tror kanske det också brukar vara en vårflod i Umeälven. Men i Vindelälven så brukar det komma en ganska rejäl vårflod. En vårflod om sommaren, kan man säga. Och det är alltid lite spännande att se hur högt vattnet kan komma. Men vi behöver ändå inte känna oss oroliga för att den floden ska komma så högt att trädgården täcks av vatten. För vi har en vall där bredvid som gör att vi kan känna oss trygga. Och även om vattnet skulle komma över så lever vi inte i livsfara ändå. Så den här floden, det är ett mycket mindre hot än den floden som kom på Noas tid. Ni känner alla till berättelsen om Noa och syndafloden. Men vi kan ju ändå återberätta lite och sammanfatta lite vad är det som har hänt. Det som har hänt, det är att synden växer och växer på jorden. Och det står att jorden är full av våld. Så till slut så går Guds tålamod slut med världen. Och han kommer att sända en syndaflod. Och han ger det här budskapet till Noa 120 år innan dess. Så han får gott om tid till att varna människorna. Så de fick en nådatid på 120 år. Så Noa predikar och varnar, men ändå så vill inte människorna omvända sig. Och Noa får i befallning att bygga en ark, som ni vet, en stor båt, nästan som ett skepp. Men det här skeppet är inte till för att navigera, utan bara till för att flyta. Och Gud är barmhärtig mot Noah och mot de djuren och Noahs familj som får komma in i arken. Och så kommer syndafloden och vattnet kommer från molnen och vattnet kommer från källorna. Så att det kommer jättemycket vatten på en gång. Och sen så är Noah-familjen inne i båten i över ett år innan de får komma ut ur arken. Och vår text handlar ju om att Gud sätter regnbågen på himlen. Så det var då regnbågen började vara på himlen. Den fanns inte där förut. Och det var alltså tecknet på förbundet mellan Gud och Noah och alla efterkommande. Det är alltså även ett förbund med oss som är här idag. Och betydelsen av regnbågen, det är Guds löfte att han aldrig ska göra så där igen. Han ska aldrig sända en flod till världen igen. Regnbågen är en ganska vanlig symbol även i vår tid. Då betyder den något helt annat. Då betyder den nästan tvärtom. Att det skulle vara okej att synda. Men den betydelsen av regnbågen vi hittar i Bibeln, det är ju att Gud är kärleksfull mot oss trots att vi är syndare. Så regnbågen är ju ingen tillåtelse att synda, utan snarare tvärtom, det är Guds kärlek till oss trots att vi är syndare. I söndagsskolan så brukar den här berättelsen om Noah och syndafloden vara bland de mest populära berättelserna. Åtminstone när vi ska ha bibelberättelser hemma med barnen och vi har en sån här bibelapp i mobilen, så brukar den berättelsen vara en av favoriterna som de gärna vill höra. Det är spännande med alla de olika djuren som ska in i arken. Tänk alltså många olika djur ryms in i den båten. Och det är som en spännande berättelse. Och det är vackert med regnbågen som sätts på himlen efteråt. Så som barn så får man kanske ett lite annat intryck av den här berättelsen än om man faktiskt läser hela texten i Bibeln. För det är en väldigt allvarsam berättelse. Berättelsen innebär ju att väldigt, väldigt många människor drunknar i vattnet. Och alla djuren som inte fanns med i arken. Så det är en allvarsam berättelse. Och det låter ju hemskt. Det låter brutalt. Ja, det är hemskt. Så kan man reagera på texten. Och man kan börja fundera. Men är inte Gud kärleksfull? Varför gör Gud så där? Ja, men vi måste komma ihåg, vad var det som var orsaken till det? Det här är ju Guds reaktion mot något. Det är Guds reaktion mot människans synd. Så Gud har en rätt att göra så. Det är en rättvis reaktion mot synden. Vi läser i Romarbrevet, syndens lön är döden. Så det var en helt rättvis handling som Gud utförde. Okej, så synden var alltså anledningen till floden. Men löste syndafloden problemet? Tog den bort problemet, synden? Nej, vi läser faktiskt direkt efter berättelsen att Noah själv faller i synd. Han dricker sig full. Han blir vinbonde och dricker sig full på sitt eget vin. Så även Noah var ju en syndare. Det står ju innan att han var rättfärdig. Alltså är han både rättfärdig och syndare. Men han var också syndare. Och vi läser flera och flera gånger genom hela Bibeln människor som faller i synd. Och vi ser det i vår värld och vi ser det i våra egna hjärtan att vi är syndare. Så floden, den löste ju inte egentligen problemet. Men den visar Guds rättvisa vrede över synden. Det är en varning för oss. Det är en varning för alla människor. Så här visade han sin vrede. Men han visade också sin vrede en annan gång. Vid ett tillfälle som har haft stor betydelse för oss. På korset. Gud visade sin vrede över Jesus på korset. Alltså Gud hatar synden så mycket att han till och med lät sin egen son lida och dö på korset. Så mycket hatar Gud synden. Men på korset, der viser jo Gud framfor alt at han elsker oss. Han viser sin vrede, ja, men framfor alt så viser han sin kjærlek til oss på korset. Floden, den kunne ikke løse problemet, men det kan korset. Jesu liv og Jesu lidende og død er det enda som kan løse problemet. Johannes Døperen sa jo, se Guds lam som tar bort verdens synder. Jesus har taget bort synderne, så at Gud ikke tilrekner oss synderne lenger. Vi er forlåtne på grunn av det Jesus gjorde, og det Jesus led. Regnbågen er et tecken på Guds kjærlek til oss. Korset er et enda større tecken på Guds kjærlek til oss. For der tog Gud bort våre synder. Der gjorde han noe åt problemet. Men vi ser Guds kjærlek om og om igjen i Bibelen. Og en annen gang, da Gud viser sin kjærlek til oss, da han viser sin kjærlek til oss, det er når vi døptes. Da viser han sin kjærlek til oss på et veldig tydelig sett. I dopet føder han oss på nytt, til et nytt liv. På samme sett som han lät Noah og hans familj komme ut ur arken til et nytt liv, så låter han oss få uppstå til et nytt liv genom dopet. Og i dopet så frelser han oss från våra synder. Jesus tog ju bort hela verdens synd på korset och med sitt fullkomliga liv. Det gällde för alla människor. Men hur ska den gåvan komma till oss? Hur ska den gåvan komma till oss personligen? Det gällde alla människor. Men hur ska du och jag få del av den gåvan personligen? Det är genom nådemedlen, genom evangeliet i ordet och sakramenten. Och dopet är ju ett av de nådemedlen. Så i dopet så får vi den gåvan som Jesus vann åt oss på korset och genom sitt liv. Och det står i första Petrusbrevet att genom dopet så blev vi frälsta på samma sätt som Noa och hans familj blev frälsta genom arken. De blev frälsta genom vattnet. På samma sätt blir vi frälsta genom vattnet. I arken så blev de frälsta från floden så att de inte drunknade. Och på samma sätt blir vi frälsta genom dopet. Vi blir frälsta från synden. När vi pratar om Guds kärlek till oss och vi läser om Guds kärlek genom Bibeln, då ser vi gång på gång på gång att det är Gud som tar initiativet. Vem är det som gör något? Det är Gud som gör något. Det är Gud som tar initiativet. Ifall Gud skulle vänta på att vi skulle ta initiativet, att vi först skulle göra något, då skulle han ju vänta förgäves. Det skulle inte hända att vi skulle älska honom först innan han älskade oss. Nej, han älskar oss först. Och motiverade av hans kärlek till oss så vill vi älska honom och vi vill älska våra medmänniskor. Med det som motivation. Gud upprättade ett förbund med Noah. Man kan säga att det är lite som ett avtal. Men det är ett ganska annorlunda avtal det här. För här ställer han inte upp några villkor. När vi ska skriva under på ett avtal, då brukar det finnas villkor som måste uppfyllas för att det här avtalet ska gälla. Men när Gud upprättar förbund med Noah, och när han upprättade det nya förbundet med oss genom Jesus, då finns inga villkor. Då finns inga villkor för oss att uppfylla. Däremot så finns det villkor som någon måste uppfylla. Men det är ju Jesus som har uppfyllt alla de villkoren. Hela Guds lag måste uppfyllas. Och han måste ta på sig straffet som vi hade förtjänat genom våra synder. Så alla villkoren som finns, som måste uppfyllas, de har Jesus uppfyllt. Så vi har fått ta del av ett villkorslöst förbund, precis som Noah fick det. Guds kärlek till Noah och hans familj, det har ju faktiskt också lett till att vi har blivit frälsta. Tänk om Gud inte hade sparat någon människor till att fortsätta leva, ja då skulle ju inte Jesus kunna komma till världen. Så det var jo helt nødvendigt for vår frelsning at han sparede Nora. Låt oss være takksamme for Guds kjærlighet til oss, og låt oss bli påminnet av den her berettelsen om Guds store kjærlighet til oss, at det har lett til vår frelsning gjennom Jesus. Amen. Låt oss be. Takk, kjære Gud. Takk for at du sparede Noah og hans familie i arken. Hjelp oss at ta varning av denne teksten, så at vi ikke faller i synd. Men hjelp oss også at påminne oss om din kjærlighet til oss. Trøst oss gjennom denne teksten om at du har en så stor kjærlighet til oss. Og det ledde til at du sendte din son til verden. Så elskede du verden, at du utgav din ende son til at leve og dø for oss, så at vi har frelsning. Og takk for at du har frelst oss gjennom dopet, så at vi personlig har fått ta del av denne gåven. Amen.